P4 Dokumentär.
På 70-talet spelar en okänd man in sitt liv på kassettband.
Klockan är nu, klockan är 5 och jag har ätit, jag tog fiskbullar och potatis som jag har kokat hemma.
Kassettbanden hamnar hos morgonpasset i P3 där de blir ett fenomen.
En svensk man på resa kallar vi det hela för.
Vem var mannen som berättar om sina ganska händelselösa resor på band? I nästan 30 år har han varit en gåta. Det här är P4 Dokumentär. Jag heter Peter Gropman och nu ska du få följa med mig och mitt privatspanarteam i jakten på svaret. Detta är Mysteriet med kassettmannen.
Jag tog ingen mjölk med mig då. Men jag känner det här att det skulle vara skönt med en kopp mjölk nu i alla fall så här efter maten. Så det var så dumt.
Sverige 1994. Ace of Base låt The Sign spelas flitigt i radion och toppar till och med Billboard-listan. Och på TV4 har tv-serien Tre Kronor premiär. I P3 sänds busringningar med det trendkänsliga Hassan-gänget.
Ja, tjena, är det på Ja till Europa?
Och från Göteborg sänds morgonpasset med Thomas Tengby där allt kan hända och vem som helst kan bli uppringd i direktsändning.
Ja, Tengby.
Hallå pappa, du är dagens kändis.
Och den 14 februari, strax före 7:30, får Sverige bekanta sig med en ny röst i radion.
Jag vill bara påkalla er uppmärksamhet, för nu ska det strax bli premiär i morgonpasset för någonting mycket unikt. En svensk man på resa kallar vi det hela för. Då finns det några frågor. Vem var han? Får man sända sånt här och är det verkligen roligt?
Jaha, jag får säga några ord till dansbilen här. Och flugorna surrar här. Det är en geting på mikrofonen.
Och här har vi honom. Mannen som spelar in sig själv när han semestrar runt i Sverige på 70- och 80-talet.
Ja, jag kanske ska nämna att jag stannar till vid ett fornminne på vägen före Nässjö. Det var gamla stenar, såna här domarringar och liknande saker. Jag tog några foton på dem också.
Han berättar var han kört och hur hans övernattningsplatser har varit. Det verkar inte finnas en skogsdunge i Sverige som han inte har besökt.
Jag sitter i skogen med en utdrucken kaffekopp och jag befinner mig 1 mil söder om Fritsla.
Ibland händer även saker på hans resor. En gång hittar han en spritgömma i skogen strax utanför Dals Ed.
Jag tog i alla fall och hällde ut det, så fanns det plastdunken där. Marken, och det luktar ju väldigt här omkring. Det var ju inget att bry sig om, det var inte människan i närheten där. Så att de blev lite långa i näsan eller när de fick syn på det här, antar jag.
Men för det mesta handlar hans snack om helt vardagliga saker. Sånt som man vanligtvis kanske inte spelar in på band. Mannens inspelningar blir en riktig snackis och än idag kommer många ihåg den mystiska rösten från P3. Och en viktig person för den här historien är komikern och konstnären Peter Apelgren. Utom honom hade mannens inspelningar aldrig hamnat i radio. Det är hösten 1993 och Peter Apelgren letar efter rekvisita till en konstutställning han ska ha. Han går in på en loppis på Hisingen. Där får han syn på en stor reakorg med ett gäng kassettband i.
Men så var det så väldigt fint skrivet. De hade skrivit på dem. Sådär en gammelmans handstil. Det var ingen gammelman, det vet jag inte. Men handstilen var sådär fin.
På banden står det bland annat Utflykt våren 75, Bilturer 79 och Selam C 79.
Så jag tänkte, det där skulle jag ju kunna använda på något sätt. Men hade alls ingen bild av att det skulle vara något matnyttigt på dem.
Jaha. Hallå.
Jag tänkte mer än kanske ett blandband på sin höjd med T-Rex och sådär. Harpo.
Hans inspelningar passar perfekt in i Peters konstvärld.
Så att när jag kom hem och fick lyssna till en av dem så var det så här, wow, vad häftigt.
Så har vi då måndagen den 7 juli. I morse så gjorde jag diverse saker. Jag köpte en blazer och byxor som jag fick på köpet nästan.
Så på den utställningen så kunde man lyssna på den här gubben i lurar. Och så kom folk dit och tänkte, vad konstigt alltihopa. Är det här verkligen konst?
En av besökarna på konstutställningen heter Stefan Liv, känd Göteborgsprofil i Sveriges Radio och som både är vän och kollega med Peter Apelgren.
Så man stod där och lyssnade och undrade, vad är det här för gammal gubbe som berättar om vad kaffet kostade när han körde runt i Småland och sådär, va? Och det där blev ju kult i våra kretsar där då, va? Så att vi gick ju igång fullständigt på den här mannen.
Och vid den här tiden var Stefan Liv en del av Morgonpassets redaktion i Göteborg.
Det här borde ju göras radio av.
Vi har lyssnat igenom 10 stycken C60-band och vi kan inte avslöja någonting om mannens identitet efter att ha lyssnat. Däremot vet vi precis vad kaffet kostar på Hallandsåsen, eller kostade en gång för länge sedan.
Stefan Liv igen.
Är det någon som vet någonting? Kan ni liksom tipsa oss vem det kan vara? Och ingen reagerade. Det fanns och ändå liksom vi sände det kanske 3 gånger tror jag i P3. Så då fick man ju klart för sig att nej, det är ingen som känner honom. Han är ju helt okänd. Eller också kanske det är bara en bluff. Han kanske har fejkat.
Och roligt är det. Men det är inte bara roligt. Det väcks andra tankar också. Var han så ensam som han låter? Eller trivs han? Upplevde han aldrig något spännande? Eller är detta så här? Så är det så här som det är? Är detta en alldeles vanlig svensk man på resa?
Klockan är 5 och jag har ätit. Jag tog fiskbullar och potatis som jag hade kokat hemma. De tog jag med här, skalade av dem här och la ner dem i pannan tillsammans med fiskbullarna. Och det gick alldeles utmärkt. Och några mackor också.
Hans inspelningar sänds i Sveriges Radio under flera omgångar. Men fortfarande vet ingen vem mannen är.
Jag hade lite läckage i motorn. Jag såg att jag droppar neråt ifrån motorn upp i den under. Jag ska försöka att parkera någonstans över en gropliknande försänkning. Titta in under på de muttrar som finns som kan vara dåligt åtdragna.
Under våren 2020 dyker inspelningarna upp på YouTube. Det är Stefan som lägger upp dem.
Ja, hej.
Och det är nu som jag hör inspelningarna för första gången. Jag fastnar direkt. Det är som han spelar in sig själv i smyg och han har liksom skapat en liten egen hemlig värld.
Jaha, god morgon, god morgon.
Och så tycker jag att han är rolig utan att han verkar veta om det själv.
God morgon, Sverige.
Han pratar om en bussresa till Sälamse.
Det är ju en hel del som man ska plocka med sig. Men förutom kläder, det gäller ju bläsen, den rutiga bläsen och så den ljusa jackan tog jag. Ett par byxor och 2 par kalsingar, 2 tröjor, 2 strumpor. Och kamera, bandspelare. Och lite med stuk och kam och sånt där.
Jag får reda på att det finns fler band än de som har sänds i radio.
Nej, men du hörde av dig och tyckte att kan man inte gå vidare och rota i det här. Och jag kände att vi har ju efterlyst honom så många gånger, va?
Jag får ett löfte om att få ta över banden från Stefan Liv.
Nej, men det fanns inga släktingar till honom då, så gör du väl inte det nu heller.
Peter Apelgren.
Och så fick du tag på det. Och så jag tycker det är helt underbart. Jag har redan haft min stund med de här banden.
Nej, inget svar där hos Stefan Liv på mobilen just nu. Får vi se om han ringer upp igen här då.
Men banden från Stefan dröjer. Och jag börjar tvivla. Tänk om jag håller på att bli lurad. Historien om hur Peter Apelgren hittar banden på loppis kanske är lite för bra för att vara sann.
Nej, men det måste vara på riktigt. Eller vad känner du?
Tänk om Peter och Stefan har fejkat allt.
Eller också kanske det är bara bluff.
Nej, titta! Ha. De har kommit.
Men efter en tid så får jag ett blått värderat kuvert i min brevlåda. I kuvertet ligger 10 orangea kassettband.
Det här bandet är jag extra intresserad av. Det står UFO på det. Ja, mina vänner, nu har vi att göra.
Jaha, jag har börjat kolla om vädret till att börja med. Det tycks bli nästan det viktigaste på den här resan.
Jag funderar på vad det är som vi skrattar åt när vi hör mannen på banden. Skrattar vi med honom eller åt honom? Stefan Liv.
Alltså man hånskrattar ju inte åt honom, utan man skrattar lite sådär. Ja, vad livet kan vara invecklat och vad fjuttigt det kan verka, men det, för honom är det ju inte det. Han talar om vad han har på mackorna och var han handlade och nu ska det bli gott med en kopp mjölk och sådär, va?
Jag tog ingen mjölk med mig idag. Jag tänkte det kanske lika bra med kaffe. Men jag känner det att det skulle vara skönt med en kopp mjölk nu i alla fall så här efter maten. Så det var så dumt.
Och kanske var det kontrasten, mannens otakt med tiden, som fick Peter Apelgren att fastna för mannens inspelningar.
Du vet, Klabbe pratade i radion, alltså man pratade lite snabbt och lite inte alls med sin egen röst, utan man hade, nu var det roligt här, det som var liksom så här, jausa, 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 sådär. Och, men det här var ju jag har tagit några karameller med mig.
Jag tog också en påse karameller och en liten flaska saft med mig. Jag tog en påse Mariekex också. Jag har på kvällen eventuellt.
Oerhört kontemplativt. Så det var väl det som var grejen. Man tänkte att det här är ett bra sovband. Eller? Så kände man, ja, vi är nära den här killen. Väldigt, väldigt nära är vi.
Stefan Liv igen.
Och det går inte att fejka sånt här, utan det här var ju äkta vara. Och det är ju fortfarande det. Det känns ju på samma sätt när man hör det. Man tycker synd om honom. Men samtidigt är han ju lite glad och nöjd och sådär. Han är ensam men ändå liksom tillfreds. Och han vill gärna berätta vad kaffet kostar och sådär.
Ja, alltså vad tror du själv? Vad tror du att det var för person?
Nej, men han låter ju som någon sån här ingenjörstyp. Ett ganska tråkigt jobb skulle jag kunna tänka mig. Ensam då, han skickade väl något vykort någon gång, tror jag. Lät som det var några gamla mostrar eller någonting. Säkert barnlös, kanske inte haft någon fru heller. Tekniskt intresserad, det är därför jag tänker att han är någon sorts ingenjörstyp, va? Bara att släppa med sig en kassettbandspelare och mikrofon och grejer för att liksom berätta vad han inte har upplevt.
Här har jag hittat en låda med gamla kassettband.
Men är det egentligen så konstigt att spela in sig själv? Bland mina egna gamla band hittar jag ett som det står inspelningar från bil på.
Tycker det är rätt gött faktiskt att köra bil på motorvägen. Så kan man är själv. Man liksom hinner, man behöver liksom, ja, man ska köra om och sånt och man ska se upp för alla bilar i Hova. Men man hinner tänka på ett annat sätt än när man kör i vanlig trafik.
Ja, så där lät det någonstans i början av 00-talet med mig själv i en bil på väg till Göteborg.
Ja, det var väl alltså en reseradio den här gången. Jag hoppas jag har sagt något vettigt i alla fall.
Nu börjar jag lyssna, transkribera, systematisera och digitalisera kassettbanden. Jag måste styra upp materialet för att kunna lösa den här gåtan med mysteriet med kassettmannen. Kväll efter kväll sitter jag som klistrad med hörlurarna på.
Jag tog en kaffe och en äggsmörgås där. 9:15.
Och det känns som att jag får titta in i ett nyckelhål. Att tjuvlyssna på någon.
Vi ska gå fram till bäcken här ett slag. Så får vi höra. Vi kan höra vad du är inne någonstans.
Det låter som man har gjort reseradio för någon. Frågan är bara för vem?
Jag är fram till vattnet. Jag ska hämta en handduk, så ska jag ta med en kall avrinning. Det kan vara skönt att säga på kvällssidan.
Och det finns faktiskt några ledtrådar på banden att leta vidare på. Han nämner flera förnamn och att han sköter om en grav i Mellerud. Men det mest intressanta är...
Jag tänkte vara hemma så där på eftermiddagen. När de flesta slottskogsbilisterna har kommit ifrån Slottskogsgatan hemma där jag bor.
Han säger alltså att han bor på Slottskogsgatan i Göteborg. Detta gör han på ett band som är märkt med årtalet 1978. Och vid den här tiden bodde det över 1000 personer på Slottskogsgatan. Ja, som att leta efter en nål i en höstack.
Kalla med allmänt anrop. Allmänt anrop. Allmänt anrop.
På banden finns även inspelad amatörradiotrafik.
Ja, jag har ju gått väldigt fint in och byggt där.
Det var SM5 YV-busse som var igång från sitt sommarställe i Stockholm.
Män som sitter och pratar med varandra över radio. Kanske det kan vara en ledtråd. Jag behöver hjälp med att lösa den här gåtan. Jag lägger ut en efterlysning på min hemsida och på några Facebook-sidor. Jag publicerar även amatörradioinspelningar på YouTube. Kanske vill någon hjälpa mig att lösa det här mysteriet.
Premiär idag och vi kör varje dag i 2 veckor. En svensk man på resa kallar vi det hela för.
Och mina efterlysningar på internet har gett resultat. Jag blir också intervjuad i radion och i Göteborgsposten. Och allt som oftast plingar det till i min mailkorg med tips.
Monica Olfors.
Ja, hejsan. Jag heter Peter Gropman och är journalist.
Jaha.
Hej.
Hej.
Jäkla håll igång alltså. Jag är så fascinerad av folk som bara hjälper mig så här. Pjuff, det händer det saker. Det sitter de gör på kvällarna. En av tipsarna har kollat upp amatörradiointresserade män i Göteborg som dog i mitten av 80-talet.
Alltså det är fantastiskt. Folk bara liksom slänger sig över det här och börjar greja med det.
En detalj fångar mitt intresse. En av männen hade en UFO-varnare hemma. UFO-mannens dotter finns i telefonkatalogen och jag gör ett försök på telefon. Kan detta mysterium vara så lätt att lösa?
Höll han på med inspelningar liksom, och spela in sig själv när han var ute och reste och sånt?
Nej, det gjorde han faktiskt inte.
Fler och fler hör av sig. Jaha, det hände saker hela tiden i det här projektet. Och jag bildar mitt eget privatspanarteam.
Jösses i min låda vilken respons jag har fått.
En person är duktig på amatörradio. Flera är duktiga släktforskare och kollegor som är journalister. Men kan det finnas någon detalj på banden som jag har missat? På ett av banden, märkt MM, finns inspelningar från radio och tv lite sådär huller om buller.
Då gjorde han ännu ett hopp.
För vågrätt 9, det består av 7 bokstäver.
Och jag ägnar en hel kväll åt att lyssna av bandet systematiskt. Och mitt ibland musik och klipp från radion dyker mannen upp. Något oväntat.
Ja, vi är i brygghuset här nu och försöker tvätta i tvättmaskinen här. Och jag har bett för Jonas som tala om hur man sköter den här maskinen från början.
Helt plötsligt är han i ett brygghus och ska tvätta i en tvättmaskin. Men vem är denna fru Jonasson som han nämner?
Fru Jonasson.
På ett av banden nämner ju mannen att han bor på Slottsskogsgatan. Kanske Jonasson är granne. Jag meddelar mitt privatspana team uppgiften. Och mycket riktigt, 1985 bodde det en fru Jonasson på Slottsskogsgatan 81. En av mina privatspanare heter Joakim Aldén och bor i Göteborg.
Ja, det finns ju några gubbar där 1980, men vi har någon Arnold Einar Sylvester ogift.
Han kartlägger alla ogifta män på adressen som bodde där 1985.
Sen har vi någon John Herbert Lindblad, ogift, född 15, död 92. Det kan det vara bra. Sen har vi någon Gösta Erling Langmo, född 40.
Namnen Joakim fått fram ger jag till en annan privatspanare, Erik Söderman, som är radioamatör.
Nu är det spännande, må jag säga, för nu har jag fått ett sms här från Erik Söderman.
Erik har kört namnen mot gamla amatörradiotidningar där det finns olika listor på medlemmar.
Och nu så skriver då Erik Söderman, jag har han, och tre utropstecken.
Och där dyker en av farbröderna på Slottsskogsgatan 81 upp.
Hallå där.
Tjena, tjena. Nu är det spännande, du.
Oh, jag fick lite puls här.
Ja.
Lindblad.
Lindblad, John Herbert Lindblad. För 1915. Okej, okay. Vad har du fått för träff?
Är det Slottsskogsgatan 81 vi pratar om?
Japp, japp. Alldeles korrekt.
Ja, men det finns det, en Herbert Lindblad.
Mm.
SM6NP.
John Herbert Lindblad. Jag måste smaka på det namnet en gång till. John Herbert Lindblad. Nu har vi alltså ett namn på mannen som pratade i radion på 90-talet. Och han bodde granne med fru Jonasson och höll på med amatörradio. Men vi måste ha mer information. Finns det någon som kände Herbert och kan bekräfta att det är honom vi hör på banden? Hur var han? Varför spelade han in sig själv?
Jag sitter här och solar mig på en liten bärbar stol som jag tog med mig. Och det är bara skönt här i solen.
Ja, men där har vi. Och det här tycker jag är, just det, vi tittar här så ser man att...
Journalisten Fredrik af Trampe har tagit fram Herbert Lindblads bouppteckning.
Ja, vi får ju fram att han aldrig har varit gift. Han har inget känt testamente. Han har en behållning här i boet på 432 746 kronor och 35 öre. Vi har halvsysterns barn, Inger Hunt, boende i USA. Och att han då fortfarande hade sin halvsyster Elsa i livet. Hon var liksom väldigt gammal och det var hon som ärvde honom.
En av Herberts halvsyskon levde i USA och där finns det en dotter som ärvde av Herbert Lindblad. Kanske kan hennes barn berätta något. Jag letar fram en adress och skriver ett brev.
Nu lägger vi den i brevlådan här. Så. Hoppas vi på svar.
Jaha. Hallå.
Vi har fått fram Herbert Lindblads personnummer. Kanske finns det spår i arkiven var han exempelvis gjorde lumpen någonstans. Och tipsen från folk som vill hjälpa till fortsätter att komma in.
Jaha, jag sitter i bilen här och käkar lite på en parkering. Jag har precis varit i Södertälje och gjort en intervju i ett annat sammanhang. Men då ringde Frank, en av dem som har hört av sig, och sa att nu ska du få namn och nummer och e-postadress till Bertil. Bertil säger att han kan bekräfta att ja, det är Bernard Lindblad som hörs på banden.
Vänta lite, sa jag Bernard? Jag menar ju Herbert såklart.
Så nu är vi väldigt, väldigt nära en lösning. Väldigt nära att vi kan liksom bekräfta att det är... jag håller på att glömma av hans namn, jag är så skakig här. Lindblad. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn nu. Ja.
Herbert heter han.
Att det är honom. Så strax när jag kommer hem här till hemmet igen, då ska jag sätta mig och ringa Bertil.
Svara nu då. Vår mystiske man Herbert Lindblad föddes 1915 och dog 1992. Ogift och utan barn, och han bodde tillsammans med sina föräldrar. Så mycket mer än så vet vi inte.
Hallå?
Ja?
Hans halvsyskon är döda och det går trögt med att hitta någon som kände Herbert.
Jag håller på med en radiodokumentär om en Herbert Lindblad.
Ja, jag känner inte till det.
Är det någon som... Hallå?
Men så var det ju Bertil i Bollebygd som jag fick tips om.
Ja, det var Bertil Bengtsson här.
En man som är radioamatör som kanske vet något om Herbert.
Jag säger, jag var den sista pusselbiten i den där killen med kassettbanden där som ni inte visste vem det var.
Alltså, det har du. Berätta för mig.
Jag hade kontakt med honom i yngre dagar på 60-talet. Jag bodde inte långt ifrån där han bodde.
Jaha, du.
Herbert Lindblad.
Och du har...
Jag kände igen rösten direkt när jag fick höra kassettbandsinspelningarna där på nätet idag.
Och du har alltså träffat Herbert då?
Nej, jag har inte träffat honom personligen. Jag bara pratat med honom på radio.
Så hur var då Herbert?
Ja, han var ju ganska lugn och han hade ju ganska mörk röst och ja, lite sådär lite sävlig som man har hört på den där inspelningen där han är ute och semester, va?
Ja, ja.
Ja, jag kommer väl ihåg honom.
Vet du vad Herbert jobbade med eller sånt där?
Ingen aning.
Nej.
Nej, det sa han aldrig.
Nej.
Vi kanske inte kommer närmare Herbert än att Bertil i Bollebygd har pratat med honom på 60-talet.
Jaha, häst och glädjen i hög energi. I varje fall i Buenos Aires. Där Sverige just nu fick ett mål på Brasilien.
Kanske hade Herbert en dröm om att prata i radio, men aldrig riktigt vågade. Eller så nöjde han sig med att prata lite med sin bandspelare sådär, då och då.
Jag har just ätit, jag fick fiskbullar. Tog en macka med också.
Ah!
Vad håller jag på med? Kanske ska jag låta Herberts inspelningar vara i fred. Kanske är det ovissheten som är en del av mysteriets tjusning.
Ja, då ska vi se här då. Ett nytt mejl här från en...
Men då hör en journalistkollega av sig.
Han skriver om Anders Nilsson i Kvänum. Han har mejlat om Anders tidigare. Ska vi se, har jag ringt Anders eller inte? Nej, jag har nog fastän inte ringt honom.
Anders Nilsson.
Herbert Lindblad, är det någon person som du känner till?
Ja, det är en släkting, höll jag på att säga, som bodde i Göteborg.
Yes! Woo! Nu kör vi!
Kanske har jag hittat någon som faktiskt har träffat Herbert i verkligheten.
Nu har vi det. Ryser i hela kroppen. Yes!
Men vill Anders vara med och berätta?
Och här framför oss så har vi ett gäng fotoalbum och du har också några... fotalbum i, eller några fotografier i din hand här.
Ja, det är alltså kort där Herbert Lindblad finns med. Det här är han till höger.
Jag är hemma hos Anders Nilsson i Kvänum. Hans farfar var syskon med Herberts mamma.
Här sitter han och ja, han fikar någonting ser det ut som.
Ja,
tidning framför sig.
Anders är 85 år och verkar vara den sista länken till Herbert.
Du är den sista i släkten som har träffat Herbert.
Ja, det är det.
Jösses.
Ja. Vi tittar på släktbilder där Herbert är med.
Och det där är ett kort ensamt på Herbert, men det är tyvärr lite mörkt. Jag vet inte om det går att...
Vad är det här någonstans då?
Får jag se.
På en bild sitter han ensam i ett kök på en pinnstol. Och på bordet står det ett mjölkpaket, det ligger också en tidning bredvid. Och så ser det ut som att det är en liten bulle på ett fat. Och Herbert är lång, grått hår, stora glasögon, gråa byxor, brun tröja och med en skjorta liksom som sticker fram som en krage. Prydlig på något sätt, hans uppenbarelse stämmer väl överens med hans röst. Anders Nilsson minns hur han besökte Herbert och hans mamma och pappa i Göteborg när han var där som barn.
Han var ganska försynt och var inte någon stor pratare alls, och han berättade inte och så. Jag kommer ihåg att vi var där en gång under kriget när han hade själv tillverkat en filmapparat. Så att han spelade upp, eller hade skaffat också, det fanns redan då filmer med, inte hela och halvan, utan vad heter de andra? Ja, det var någon Disney-film i alla fall som han visade när vi var där, och det var, tyckte jag var en upplevelse det här att göra.
Så han visade film på väggen med någon projektor?
Ja, han hade gjort tydligen projektorn själv.
Jaha.
Filmen hade han ju inte gjort själv, utan det hade han väl köpt, så att det fanns att köpa redan då.
Men det måste ha varit väldigt unikt på den
tiden.
Ja,
det var det. Det var det.
Mm. Jag hade filmkamera med mig också. Tänkte att ta ut det som fanns i kameran, så fick lämnat in den rullen där. Det är ju inte mycket man kan ta, men jag ställde den på självutlösare. Tog några bilder på mig själv och Bibeln hem och hade kaffe och last.
Jag försöker tömma Anders Nilsson på all info om Herbert Lindblad. Det känns som att öppna en skattkista.
Hade han familj eller partner och sånt där?
Nej, så vitt jag förstår så levde han hela livet ogift. Och jag känner inte till några kvinnliga personer som han var relaterad till eller hade förbindelse med. Men det behöver ju inte betyda att han levde alldeles ensam, alltså det.
Men varför spelar han in sig själv?
Ja, det... om jag skulle våga en gissning, men då är det bara en gissning. Det är det att han hade nog en känsla för att han liksom gjorde någon slags dokumenterande insats på något sätt som han, även om han var ganska försynt och tillbakadragen personligen och så, och inte så där våldsamt social, så tror jag att han kände en tillfredsställelse utav att kunna göra det.
Hur tror du det har gått för oss nu då?
Ja, men jag har ingen, jag vet, ni hade ju några spår där med
tillbaka just till radioprofilen Stefan Liv i Göteborg. Han vet ännu inte vad jag och mitt privatspanarteam har kommit fram till. Jag berättar om grannen Jonasson och hur vi kollar upp alla ogifta män i samma trappuppgång. Eller Svale, som det heter i Göteborg.
Herbert Lindblad.
Ja.
John Herbert Lindblad.
John Herbert Lindblad.
Vi ska få se. Finns det någon bild?
Ja.
Nej,
jo.
Är det sant?
Jag visar honom bilden då Herbert sitter ensam vid ett bord.
Nej, men det, jag blir alldeles rörd. Tänk vad vi har lyssnat mycket på honom. John Herbert Lindblad. Ja, men det är... Åh! Ja, men det stämmer. Så där har jag tänkt med honom.
Ja.
En grå kavaj. Ja, lite stilig faktiskt. Ja, men han är ganska stor. Lite prästalik nästan, tycker jag. Han ser ut. Han har ju glasögon då. Ganska väl proportionerligt ansikte. Stilig karl. Vad synd att han inte fick någon kvinna. Men han kanske inte ville. Ja, Herbert... Wow, det känns nästan som att vi är släkt.
Hur då?
Ja, men jag har ju lyssnat, jag har lyssnat mer på honom än på min egen farfar. Jag tror han rökte pipa. Det ser ut som en pipa där, ett flaskfat.
Ja.
Wow.
Det var det.
Det var den historien. Undra hur han var.
Ja.
Varför blev han aldrig gift? Han bodde med sin pappa.
Ja.
På Slottsskogsgatan i Göteborg.
Frågan är hur närmare mysteriet med kassettmannen som vi har kommit. Men det finns ett spår kvar i gåtan kring Herbert Lindblad. Anders Nilsson berättar att det inte bara var filmvisning i köket när de hälsade på honom i Göteborg.
Och sen fick vi lyssna då på när han tog emot sändningar på Morse Alfabet eller någonting sådant.
Ja, okej. Dags att sätta igång privatspanarteamet igen. Vi hittar uppgifter i militära arkiv om vad Herbert Lindblad gjorde under andra världskriget.
En svensk man på resa, tagning 7011, någonting. Jag är ute på Ekerö, strax utanför Stockholm. Och jag är på väg mot en ganska stor anläggning här som ligger liksom lite lantligt till så.
FRA, Försvarets radioanstalt. Den myndighet som är en del av Sveriges underrättelsetjänst.
Och här inne någonstans så finns nog den sista pusselbiten på Herbert Lindblad. I alla fall så långt vi kommer den här gången.
På 1940-talet hette det Försvarsstabens kryptoavdelning. På ett värnpliktskort hittar vi uppgifter om att Herbert var inkallad vid dåvarande FRA vid flera omgångar, mitt under brinnande världskrig på 40-talet. Fredrik Wallin på FRA har tittat närmare efter spår av Herbert i arkiven. Och resultatet får mig att häpna.
Han var radiospanare, det framgår klart och tydligt. Och med största sannolikhet arbetade han med telegrafi, alltså morsesändningar. Och satt och lyssnade och tog emot sådana sändningar från andra länder, då, militära eller diplomatiska sändningar.
Han var inkallad vid försvarsstabens anläggning på Lidingö.
Och ofta arbetade de ju så att de hade ett flertal radiomottagare på en gång. Så att de kanske övervakade 6, 8, 10 olika radioapparater, olika frekvenser.
Då måste man varit ganska skillad för att klara ett sånt arbete, eller?
Ja, absolut. Det är ju en utbildning för att lära sig morsealfabetet överhuvudtaget och kunna ta emot telegrafi. Och sen ställdes det rätt höga krav på vilken takt man skulle kunna ta emot sändningar i och så. Mm. Så absolut, telegrafist var ju ett kvalificerat arbete.
Och vet ni, kan ni se liksom hur det gick för Herbert? Fanns det några betyg eller sånt där?
Nej, det finns det inte, men man får väl anta att han gjorde hyggligt ifrån sig eftersom han blev inkallad under flera olika perioder i alla fall.
Mm. De som gjorde värnplikten på Lidingö vid den här tiden bodde även tillsammans på internat. Men Fredrik Wallin har inte hittat några spår om var Herbert kan ha bott någonstans. Han verkade vara lite hemlig och inkognito redan på den tiden.
Personalen som arbetade på Försvarsstabens kryptoavdelning och på FRA under kriget, de blev ju naturligtvis strängt tillsagda. De fick ju inte berätta någonting om sitt arbete för någon naturligtvis. Det här var ju väldigt hemligt på den tiden. Och det kan väl ha satt sin prägel kanske, att man inte berättar så mycket om sig själv överhuvudtaget.
Och Herbert Lindblad var ju väldigt intresserad av amatörradio. Ja, sändningar. Han lyssnade väldigt mycket, vet vi. Vi vet inte så mycket om han pratade, men han lyssnade mest. Hur vanligt var det liksom att de som jobbade med kryptot och radiospaning också var liksom radioamatörer?
Det är vanligt, och det är vanligt än idag att vi har en del radioamatörer här på FRA. Och det ligger väl nära till hand som man är intresserad av radio och den typen av teknik.
Ja.
Det var mitt veckarur som jag har tagit med mig. Ute i grönbete idag. Det kan ju vara lite hemvant med den klockan som man brukar ha bredvid sig.
100 dagar också.
Då ska vi se här, vilket band är det nu? Just det, här, här. Selam C-resan. Det här är ett klipp från när Herbert har kommit hem från sin Selam C-resa. Han, här är kanske liksom svaret på varför han gör dessa små dagboksnoteringar. Lyssna här.
Det här med detaljbeskrivningarna på saker och ting under resan kanske kan verka onödiga, men det är bra att ha som ett rättesnöre eventuellt. Vid andra resor som man skulle kunna reflektera på framöver.
Ja, ett rättesnöre helt enkelt. Underbart. Och så precis efter det här så kommer det här.
Så att resan har ju varit på så vis ganska normalt. Det har inte varit varmt och inte direkt för kallt heller. Då är det bättre att det är lite svalare som det har varit nu.
Mm, ganska normal resa. Inte varmt, inte kallt. Han är verkligen en svensk man på resa. Alltså, jag undrar över en sak. Vad hade Herbert tyckt om att vi nu uppmärksammar hans inspelningar igen? Nästan 30 år efter hans död. Släktingen Anders Nilsson.
Jag skulle gissa att han på något sätt, om du skulle fråga honom, så skulle han nog vara lite blygsam och säga, ja men det är väl ingenting att göra om sånt, men innerst inne så skulle han nog uppskatta det, det tror jag.
Du har hört P4-dokumentären Mysteriet med kassettmannen. Jag heter Peter Gropman och jobbar på produktionsbolaget Iris Media. Tack till alla privatspanare som har hjälpt mig i detta projekt. Alltså, utan er så hade det inte blivit någon Herbert Lindblad. Tack. Producent på Sveriges Radio var Ola Hemström. Och en sak innan vi slutar också. Är det så att du har träffat Herbert eller visste vem han var? Hör av dig till p4dokumentär@sverigesradio.se, för jag vill veta mer.
Jag får tala lite snabbt idag för kassetten är strax slut här. Och jag stannar väl en stund och plockar mig lite grann.